Jag har fått ett ämne jag talar över som lyder bibelkunskapens betydelse för tron. Och det är lite, känns lite speciellt att tala över det ämnet, därför att vad jag har fattat så har alla föredragen hittills handlat egentligen om den saken. Men jag har också något att säga om det, och jag vill börja med att läsa ett stycke för er ur Kolosserbrevets första kapitel. Några versar med början i versen 3. Vi tackar Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, alltid för eder i våra böner, ty vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek som ni har till alla de heliga. Vi tackar honom för det hopps skull som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan förut fått höra genom sanningens ord i det evangelium som har kommit till eder, lika som det och är att finna överallt i världen och där bär frukt och växer till på samma sätt som det har gjort bland er allt ifrån den dag då ni hörde det och lärde i sanning känna Guds nåd. Det var ju en sådan undervisning ni mottog av Epafras, vår älskade medtjänare, som i vårt ställe är er en trogen Kristi tjänare. Det är också han som för oss har omtalat er kärlek i anden. Amen. Jag vill börja det här anförandet med att tala lite grann om hur avgörande det är för vår kristna tro och för vår salighet vad vi tror på för någonting. Det har alltid varit viktigt vad man tror på i kristenheten. Profeternas och apostlarnas kamp, det var en kamp för att människor skulle få och kunna behålla en rätt tro. Och profeter och predikanter med ett främmande budskap som passar den omvända människan bättre, de lockade människor till främmande tro och till främmande gudar. Och gudsmännen kämpade alltså för att kunna föra folket åter till en rätt tro, till en saliggörande tro. Och några människor blev förda till rätta, förda till rätt tro. Och de är idag hemma hos Herren, saliga och bärgade i himlen. Men den stora hopen av människor valde alltid främmande tro. De lät sig föras till rätta, och nu är deras nådatid till ända. De har gått förlorade. Men ett sånt virvar och en sån snårskog av läror som det finns idag, kanske det aldrig någonsin har funnits i världen för. Vad menar man med tro idag? Jo, med tro menar man vars och ens högst privata uppfattning i all andliga frågor. Idag är det inte alls fråga om man är mäktig om vad man tror längre. Utan i toleransens namn så hålls alla läror för lika sanna och för lika bra. Och vad du själv anser och tror, ja, det är alltid det rätta, bara du är fast övertygad om det. Och vilken lära som du än kommer på och vill föra fram, så vågar jag lova dig härifrån att du ska inte behöva vänta länge på assistans ifrån den rikliga floran av samfund och kyrkor i landet. De sista månaderna har vi hört att om någon vill föra fram de homosexuellas budskap i kyrkan, då ordnas strax stora kyrkliga konferenser och möten. Och så beslutar man enhälligt att nu ska alla kristna i landet arbeta för varaktiga homosexuella förbindelser. Om du tänker så här, nej, nu vill jag börja samarbeta med muslimer och judar och hinduer, då bör du inte åka ner på stan och hyra lokal i Folkets hus, utan då står Uppsala domkyrka öppen på vid gavel och hälsar dig välkommen med detta nya välsignade initiativ. Och om du vill förvandla frälsningsbudskapet till ett rent socialt program, ja, då ställer strax alla präster och predikanter snällt upp på din sida i predikstolar och i eterns radioandakter. Var och en får idag tro precis vad han eller hon vill, och kan ändå med stor säkerhet räkna med aktivt stöd ifrån kyrkor och samfund. Det är inte längre fråga om vad du tror. Du får tro precis vad du vill, bara du är ärlig och övertygad. Och ju horriblare idéer du kommer på, desto större publicitet och desto kraftigare stöd kan du räkna med, inte bara ifrån världens sida utan ifrån de så kallade kristna sida. Och i detta virvar så har vi något mycket viktigt att ropa ut härifrån. Vi gör anspråk på att ha den gode guden själv och hela den himmelska världen och alla saliga martyrer och alla hemgångna saliga på vår sida när vi säger: käre vän, vad du tror är helt avgörande för din salighet. Man kan kanske känna sig till freds, man kan få mycket bifall för nya religiösa idéer. Och det känns säkert innerligt skönt och gott att bli omfamnad av alla och gillad därför att man är vidsynt och tolerant. En som inte är partisinnad utan som hör alla lika gärna och som inte håller sin egen tro och sin egen kyrkas tro för det allena saliggörande. Det kan kännas skönt. Men om du har det målet för ögonen, att du vill bli frälst och salig, då hänger det helt och hållet på vad du tror. Och det innebär, precis som de flesta här har räknat ut, att många människor som tror bedrar sig själva därför att de har en felaktig tro. Enligt Guds ord i Bibeln finns det nu bara en enda tro som är saliggörande. All annan tro är därför falsk tro eller vantro eller otro, vad man nu vill kalla den. Den tro som ska göra dig också salig och evigt lycklig, det är tron på Jesus, Guds enfödde son, och som någon här nyss efterlyser, på blodet som rann på Golgata, på hans fullbordade försoningsverk, tron på hans ord och hans löften. Och det är Gud själv som är den absolut fullkomlige och rättfärdige, som både har bestämt och ordnat det så. Och det är han själv som har genomfört hela frälsningsverket så noggrant och så grundligt att det inte finns någonting kvar att göra åt den saken längre. När vi människor styr med bröllop så finns det tusen saker att göra. In i det sista brukar det finnas mycket kvar att ombesörja som man har glömt. Och när den stora stunden är inne för bröllop, då är det alltid någonting som man har glömt och som man måste ordna i all hast, eller som, hur förargligt det än är, måste förbli ogjort. Men så är det alltså, som vi har hört idag, inte med det himmelska bröllopet, till vilket du som är här idag inte bara är bjuden som gäst utan rent av kallad att vara brud. Där är allting färdigt. Det är bara att komma, hörde vi nyss. Borden är dukade med de underbaraste rätter. Och bröllopssalen är så underbart smyckad. Bröllopsklädnaden, den skinande vita rättfärdighetsskruden, syndernas förlåtelse, är färdig och väntar. Och gästerna är bjudna. Och den nya underbara sången som ingen kunde sjunga här nere är färdig. Allt är betalat också i förväg. Och du som hör det här och som vet vad du har gjort, som vet hur usel och eländig du är med allt ditt syndande, och som ser på dina händers och ditt hjärtas orenhet, du ska idag få inbjudan att tro att allt detta ändå är ditt och vara evigt salig på den kunskapen. Gud begär inte att du först ska uppfylla hans lag för att få vara brud i himlen. Gud begär inte att du ska vara ren och oförviklig innan du får tro det du hör predikas här eller komma till honom. Gud har ordnat det så väl att så usla syndare som du och jag får vara evigt rättfärdiga och saliga endast av nåd. Och han har bundit allt detta till nåd vid tron alena. Tron är en tillsägelse, hörde vi nyss, som skapar, eller inbjudan är en tillsägelse som skapar tro. Men vi ska också säga, du får tro, också du som inte har vågat göra det, att detta är sant, att det är dig det gäller, att det ändå är din stora chans. Gud har bundit allt detta underbara som är din lycka vid tron, vid en alldeles bestämd tro. Och det har han gjort för att du inte ska behöva sväva i okunnighet och vara osäker. Allt har han bundit till tron på Jesus och hans dyrbara blod som har runnit på Golgata till syndares räddning. Du får tro dig salig du också, med samma tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt det heliga och som gjorde syndare före dig saliga. Känsla kunskapen kan vara orätt och kunskapen kan vara rätt, men kunskapen om syndernas förlåtelse genom det som Herren Jesus Kristus har gjort, det ska göra dig evigt salig. Du ska inte inbilla dig att den kunskap som du har om lagen, som vi hörde nyss, om vad som är rätt och vad som är orätt, kan göra dig salig. Du ska inte inbilla dig att du kan bli salig om du är präktig och rättskaffens, så som ditt hjärta bjuder dig. Det är bra och det är gott inför människor, men det räcker inte inför Gud. Den naturliga lagen som säger vad som är rätt och vad som är fel, av dunkla kunskap om Guds vilja, den gör ingen salig. Tvärtom, den ställer dig utan ursäkt inför Gud. Den säger och ska säga på domens dag till den som förlitade sig på den naturliga lagen: men du visste ju bättre, min vän. Du visste bättre. Men varför har du inte bröllopskläder? Nej, den saliggörande tron, den bygger inte på det som finns inom oss, på en naturlig gudskunskap, en naturlig kunskap om lagen, utan på någonting utanför oss själva, utanför vårt hjärta och utanför vårt samvete. Den saliggörande tron bygger allt på Guds ord och löften. Och det är det som gör den kristna tron unik. Det utmärkande för den är att i varje fråga har den kristna tron Bibeln som sin grund och sitt rättesnöre. Vi har redan sagt detta, att den naturliga lagen inte räcker som grund till salighet. Och det ska gärna tilläggas också, när det sysslas ibland med svår teologi, med främmande språk och med systematik och dogmatik som kan vara svårt för den enskilde att fatta, att den saligheten hänger inte heller ett endaste dugg på hur begåvad och hur klok en människa är, eller på hur hon är utrustad och huvudet svängar. Filosofer och lärde, de har sysslat mycket med livets gåtor och med denna frågan om Gud. Och de har byggt upp väldiga och imponerande tankesystem. Men så länge dessa kloka människor har rört sig utanför skriften, så har de alltid kommit på skam. Ingenting fattat av de eviga och frälsande sanningarna. När det gäller andliga ting om igen, så finns det icke något geni, icke någon lärd människa som fattar någonting som inte Bibeln först har avslöjat och uppenbarat för oss. i sitt heliga och saliggörande ord. Vi vet om andliga ting precis så mycket bara som vi tror av Guds ord och löften. I kristendomen handlar allt om att tro vad Gud säger om saken i sitt heliga ord. Och det låter väl mycket enkelt. Vad vi kristna tror på och bekänner oss till, det är bara det som står i Guds ord och löften i Bibeln. Jag tror allt som är skrivet i lagen och profeterna. Om någon till exempel skulle komma och fråga någon ifrån vår lutherska församling hemma i Råneå, vad tror ni om den och den saken? Då hoppas jag, och jag tror också, att då skulle de kristna svara och säga: jo, det kan du läsa om i den heliga skrift, vad vi tror om den saken. Så tror vi. Vår religion är en skriftreligion. Vi har ett skrivet ord för allt vad vi tror på. Och det är inget nytt. Så har det alltid varit med kristna, med rätta kristna. Vi har alltid ett ord och ett löfte av Gud i Bibeln att vila på och bygga på och hoppas på. Vi bygger inte ens den saliggörande tron på Jesus på upplevelser, som vi hörde nyss, eller på syner. Även den saliggörande tron på Jesus bygger vi på ord. Vi säger inte så här, lutherska kristna: jag har överlämnat mig åt Jesus. Vi säger inte: jag har mött Jesus. Vi säger inte: jag har haft en uppenbarelse från Jesus. Eller som det nu har blivit modernt att säga: jag känner så för Jesus. Vi säger inte: jag har erfarit hans närhet och det har övertygat mig. Utan Guds barn säger om denna viktiga sak, om saligheten, om frälsningen, säger vi: det är ett fast ord och i allo värt att mottagas, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, bland vilka jag är den värste. Den tro som bygger på någonting annat än på ett bestämt bibelord, den kan visserligen vara stark, men den är inte en kristen tro och alltså inte en saliggörande tro. Och det är smärtsamt att se hur lite bibelordet betyder för så kallade kristna människor idag. Ingenting just. Man bygger på känslorna, på upplevelserna, på vad någon har sagt eller skrivit, eller i värsta fall, som det är uppe hos oss i Norrland, där bygger man på vad predikanten sist har sagt, eller möjligen på en politisk uppfattning. Jag ska ta ett exempel. Ni vet att det idag är en stor rörelse på gång inom den romersk-katolska världen. Det händer med någonting nytt. Påven reser idag runt i världen och miljoner människor samlas och hyllar påven som Gud. Och till och med politiska ledare och politiska system skakar i sina grundvalar. Men observera, påvens budskap är idag ett rent socialt budskap. Han predikar frigörelse från politiskt förtryck och tvång och fattigdom. Och vad händer? Jo, då klistrar polackerna upp påvens bild på arbetsplatsen, i gruvorna och vid järnverken. Och fackliga ledare lägger undan Marx skrifter. Och när de går ut i triumftåg så håller de i händerna inte Marx och Lenins skrifter, utan en bild utav påven eller ett krucifix i händerna. En väldig religiös väckelse skakar hela det kommunistiska systemet, därför att påven plötsligt talar folkets språk. Men hans budskap är rent politiskt: frihet, jämlikhet och broderskap. Och miljonerna jublar. Och jag har läst att också våra svenska tidningar och Sveriges Radio kallar påven, denna påve, den största av alla sedan Paulus tid. Och i verkligheten är det otro som firar denna väldiga triumf. Påven predikar inte alls att polackerna ska vända sig och hålla sig till Guds ord. Påven predikar icke alls syndares frälsning genom Jesus och hans dyrbara blod på Golgatan. Påven predikar icke alls ett budskap som gör polackerna saliga. Påven predikar om solidaritet med de fattiga. Han säger med andra ord att Jesus måste ha dött martyrdöden, även om han aldrig skulle ta de orden i sin mun. Men det blir konsekvenserna. För sina sociala insatser skull. Påven predikar inte omvändelse, nödvändighet, inte blodets rening, utan ett socialt evangelium. Följden blir otro och vantro. Ingen blir frälst och salig genom detta budskap. Och det är säkert underbart och ljuvligt på dessa möten. Kan ni tänka er en fattig skara som samlas vid Biblikum med en liten skara, förresten förunderligt för stor. För det måste kännas på torget i Warszawa. Med nästan 1 miljon jublande människor. Och all denna pompa och denna stort. Och jag säger, när alla dessa fattiga arbetare som sätter sitt hopp till påven lyssnar, så vill jag tillämpa det som brukar sägas här i Sverige, att påven sviker arbetarrörelsen i Polen. Han predikar icke deras frälsning, utan har icke detta bevisat att påven är antikrist, som tvingar både den falska kyrkan och den världsliga makten på knä att kyssa hans smutsiga händer och fötter. Och detta är ett exempel på hur stark och framgångsrik mänskligt sett en falsk tro kan vara, som ingenting har att göra med Guds ord och som icke kan göra människor saliga. Den saliggörande tron vilar alltid på kunskapen om vad den gode guden säger oss i sitt ord. Och tron är en fast övertygelse om att skrifternas vittnesbörd om detta är sant. Om en syndare ska bli frälst och salig, ja, då beror det ju helt och hållet på att hans synder är förlåtna. Med dina synder kvar kommer du aldrig in i himlen. Den som dör i sina synder går evigt förlorad. Endast den som dör i Kristus är salig. Många tänker så här, räcker det ändå inte med att vi tillsammans, alla kyrkor i världen, inte längre tror att det finns ett helvete? Eller att som en gång i tiden en svensk biskop Olin hette han, som kämpade mot en ateist som hette Arvidsson, skrev en av sina böcker i kampen mot denna ateisten Arvidsson, att ändå så småningom så ska alla människor komma till himlen, efter någon tid i alla fall. Eller om vi tror att Gud på något sätt vill kvitta våra synder och våra överträdelser mot det goda som vi har gjort och hur fromma vi har försökt att vara. Eller ändå detta som man ville tro, den gamla människan, att Gud är så kärleksfull att han icke kan skicka någon till förtappelsen. Räcker det inte? Jo, det räcker att söva in människor i falsk säkerhet med, att göra människor olyckliga till sist med. Men det räcker icke till salighet. Syndernas förlåtelse måste, som vi hörde nyss, grundas på ett faktum som Bibeln uppenbarar för oss, att Gud själv som är helig och rättfärdig har förbarmat sig över oss syndare. Att han har sänt sin egen älskade enda son i världen. Att sonen har varit lydig i allt i vårt ställe. Att sonen har lidit straffet för allt vad vi har gjort och allt vad vi har försummat att göra. Att sonen har dött. Döden är syndens straff. Att han har dött i vårt ställe. Att han har lidit helvetets alla kval i vårt ställe. Att sonen har slagit ner döden åt oss. Och att sonen lever igen. Att sonen lovar förlåtelse och frid och salighet. Och var och en som tror på detta som Bibeln lär oss. Om hur synderna blir förlåtna. Hur syndare blir saliga. Eftersom den saliggörande kunskapen, den bygger på vad Bibeln säger och lovar, då är det nödvändigt för oss kristna att vi tar vara på varje dag Gud ger, på varje tillfälle, att flitigt studera de heliga skrifterna. Jag har ibland längtat att få säga det här, det ska jag göra. Det är ett yttrande som man möter ibland som präst och själasörjare. Och som alltid gör en lika bedrövad in i själen. Och nu får ni inte missförstå mig. Det är när människor säger så här: jag är ju ingen teolog. Jag har ju inte läst så mycket som vad du har gjort. Eller som vad ni har gjort. Jag har inte sådana kunskaper som våra präster har. Jag kan väl säga, om det är ett uttryck för kunskapstörst, är det gott och bra. Men det förunderliga är att när man möter samma människor efter 10-20 år så säger de likadant: jag är ju inte någon teolog. Jag vet inte så bra i andliga ting. Våra präster vet bättre hur det ska vara. Då är det väl ändå fråga om obotfärdighet. Ja, det här säger jag inte minst till er som är unga här idag. Vi är mycket glada över att vi har många unga bland oss som vill lära Guds ord. Egentligen är det en väldig skam att nöja sig med detta tillstånd av okunnighet. Att vilja fortsätta resten av sitt liv och säga likadant: jag är ju så okunnig. Jag är ju ingen teolog. Jag kan inte diskutera såna här saker. Vet ni vad? Det är nödvändigt att det då blir en förändring, en bättring. Är kanske inte nåda tiden till för att vi ska skaffa oss kunskap? Jo, skriften säger det. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och har ni läst, ni som är unga, att hos profeten Jesaja så står det, det är Gud som säger det, i det fjärde kapitlet och i den sjätte versen: det är förbi med mitt folk därför att det icke får någon kunskap. Och i ordspråksbokens första kapitel så säger den vise konung Salomo: hur länge ni okunniga ska ni älska okunnighet? Hur länge ska bespottarna ha sin lust i bespottelse? Och dörrarna hatar kunskap. Alla kristna ska, som vi nyss hörde också igen, sträva efter att bli goda teologer. Som kan skilja mellan lag och evangelium. Rätt dela lag och evangelium. Som kan försvara rätt lära. Som kan avslöja falska lärare. Och som kan vederlägga den. Alla kristna ska sträva efter att kunna ge skäl för sin tro inför medmänniskor de möter. Och alla kristna människor ska sträva efter att få sådan kunskap att de kan hjälpa sina medmänniskor till himmel och salighet. Tänk på denna fromma kvinnan Priscilla i Apostlagärningarnas 18 kapitel. Denna kvinna, hon drog sig inte ens för att undervisa den lärde apostel Apollos. Eller Apollos i trons hemligheter. Och det står om honom att han var en lärd man, kunnig man. Varifrån hade hon fått sin kunskap och sitt profetiska budskap? Jag tror att hon hade fått det på en väg. Genom att flitigt höra och begrunda Guds ord. Nu ska jag säga något allvarligt. Bara nyomvända människor kan förbli, kan vara okunniga människor. Bara nyomvända människor kan vara okunniga i kristendomen. Den som nöjer sig med att vara okunnig, han kan inte ha en rätt kärlek till Herren och hans ord, utan bör pröva sig inför detta ordet. Rannsaka er själva, huruvida ni är i tron. Ja, pröva er själva. Eller känner ni inte med er att Kristus Jesus bor i er, är i er? Varom icke, så håller ni icke provet. Naturligtvis är det på sin plats att ofta också här vid Biblikum varna för död kunskap som upplåser människan. Vi vet att aposteln Paulus gör det i första Korintierbrevet. Han varnar för den kunskapen som brukar kallas för insikt bland teologerna, eller som brukar kallas med främmande ord för gnosis. En felaktig kunskap alltså, som gör sig själv stor, eller som egentligen icke grundas på skriften, utan är en inbillad kunskap i andliga ting. Vi får i första Korintierbrevets 8:e kapitel ett exempel. Det är människor som menade att det var fritt att ta del i avgudaoffersmåltider, och sa att det hör till vår kristliga frihet att vi får äta avgudaoffers kött. Och det sa de trots att apostlarna vid apostlamötet i Jerusalem hade sagt att man icke skulle göra det. Men med rätt kunskap så är det inte så. Den upplåser icke, utan tvärtom. Rätt kunskap, bibelkunskap, det gör människan istället ödmjuk. Därför att rätt kunskap undervisar också om vår synd och skuld inför Gud. Och den som har fått kunskap om detta, han vet att han inte har någonting att vara högmodig över. När någon har kommit till en rätt tro genom Guds ord och på Guds ord, så ska du veta att då hålls denna tron vid liv genom att bibelkunskapen sen fördjupas ännu mer. Nya testamentet talar om att vi ska vara rotade och grundade i kärleken. Skriften talar mycket om och varnar för en kristendom som icke för någonting fram till mognad. En kristendom utan fastheten, som drivs än hit och än dit, likt havets våg vid vart vindkast i läran. Det som är ett litet barn som inte får någon näring, det stannar ju naturligtvis i växten. Det utvecklas inte och det dör snart. Så är det med tron, som inte får någon näring ur Guds ord. Utvecklas inte, den växer inte i fasthet eller klarhet, och så mycket snart så kommer den att dö. Detta är trons villkor. Den hålls vid liv genom att ständigt förnyas och allt mer fördjupas genom förnyade kunskaper om skrifternas hemligheter och rikedomar. Och jag vill fråga, finns det någonting som är underbarare för Guds barn än att få se de djupa hemligheterna och rikedomarna som ständigt avslöjas för oss i ordet? Att i bön och ödmjukhet få hämta mer kunskap, mer näring för sin tro ur skrifternas outsinliga guldgruva. Hämta kunskap som betyder att jag får tröst i alla vedervärdigheter och sorger som Guds barn har att genomgå. Och de är ofta många. Hämta kunskap som betyder varning för brådjup som finns på båda sidor, också för er unga. Varning för brådjup som finns på båda sidor om trons smala väg till himlen. Hämta kunskap som betyder nytt ljus när det är så oändligt mörkt i denna världen. Kunskap som betyder att jag får ett allt fastare hopp om att jag också får vara salig. När hela världen famlar och är osalig och olycklig på får jag hämta kunskap ur skriften om att jag får vara ett Guds barn som vet att jag får leva och dö salig. Hämta kunskap som är vapen att besegra den onde med och de frestelser som han dagligen utsätter mig för. Kunskap i Guds ord och löften som skänker frid genom en förnyad tro och förtröstan på löftena. Kunskap som gör mig skicklig att vara medvandrare på vägen till stöd och hjälp att komma lite framåt, komma förbi farorna på vägen, att kunna ge människor som vandrar på korsets väg en rätt undervisning och uppmuntran. Nu finns det ska du veta, kunskap som alla måste ha som vill bli saliga. Bestämd kunskap som du måste ha om du vill bli salig. Och jag vet att tanken värjer sig emot detta. Och de allra flesta förnekar detta idag. Men låt oss ta till exempel athanasianska trosbekännelsen, som ingår i vår kyrkas bekännelse och som kloka och gudfruktiga fäder, där de har visat vad en människa oundgängligen måste ha kunskap om och tro på om hon vill bli salig. Så står den i athanasianska trosbekännelsen. Den finns nyöversatt i den här lilla skriften på Periodsons förlag, Vi tror och bekänner. Och desto underligare är det ju att teologerna fortfarande inte har upptäckt det här, och att vanliga kristna aldrig, nästan aldrig, läser athanasianska trosbekännelsen. Ni vet att docent Erlandsson har visat i en av sina skrifter, den här bruna, den lutherska bekännelsen i Sverige, att till och med svensk så kallad kristenhet genom kyrkomöten och biskopar helt har förkastat denna trosbekännelse, den athanasianska, och man har kallat den, citat, för en ovanligt grov villfarelse. Och ändå så är det så som det står just i den athanasianska trosbekännelsen. Så här står det: var och en som vill bli salig måste först av allt ha den allmänliga kristna tron. Men den som inte har den, oförändrad och oförfalskad, går med säkerhet evigt förlorad. Men detta är den allmänliga kristna tron, att vi dyrkar en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom. Och så räknas denna nödvändiga kunskap upp, som du måste ha och jag måste ha, var och en måste ha som vill bli salig. Kunskapen om treenigheten, om förhållandet mellan gudomspersonerna. Vidare kunskap som är nödvändig för din salighet, som du måste tro på att Jesus har blivit kött, han som är både Gud och människa, att han är fullkomlig Gud och fullkomlig människa, att han ändå har blivit pinad för vår salighets skull och dödad, att han har stigit ner till helvetet, att han har uppstått ifrån de döda, att han har stigit upp till himmelen på faderns högra sida, att han skall komma åter för att döma levande och döda. Och det står i den athanasianska trosbekännelsen att han ska göra det då alla människor skall uppstå med sina kroppar, de otrogna till helvetets eld och de trogna, de troende, till evigt liv. Och så står det: detta är den allmänliga kristna tron. Den som inte säkert och fast tror den, han kan inte bli salig. Och detta är ingen tung kunskap, hörde vi nyss. Återigen vill vi tillämpa ordet vi hörde: tagen på är det mitt ok och lären av mig, för jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Så skulle ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Att ha bibelkunskap, det är ju till sist bara att ha kunskap om alla de underbara löften som Gud har givit i skriften. Och det är minsann ingen tung börda att bära. Utan med iver så sträcker sig Guds barn efter ännu mera kunskap. Med iver, hur djupt för min tunga är icke ditt tal. Jag spärrar upp min mun och flämtar, för jag längtar ivrigt efter dina bud. Jag har bara en minut kvar, och då ska jag säga det en gång till. Att ha bibelkunskap, det är att äga kunskap om Guds rika löften i skriften. Och jag hade tänkt att få ge många exempel på det. Man ska sluta där. Att äga bibelkunskap är till sist att ha kunskap om Guds ofantliga och rika löften. Amen.